Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ledarskapsutbildningar, och det här tar emot att säga, suger, men så säger vår gäst.
Vad försiktig du är, Annie.
Ja, men
prova en gång till. Säg det på riktigt.
Men jag kan inte. Okej. Okay. Någon säger att ledarskapsutbildningar suger. Det går inte.
De suger ju. Ja, nej, men vi hade ju faktiskt en gäst en gång som sa så, och han fick förklara sig. Det kan jag lova.
Och resultatet blev så bra, så att det finns nyanser i det här. Och så vi vill gärna bjuda på en repris på det här avsnittet.
För många chefer, nya såväl som långvariga chefer, skickas på eller väljer att gå ledarskapsutbildningar. Men vad händer sen? Varför leder de inte alltid i alla fall till resultat, och vad kan man göra istället?
Ja, det ska du få höra ledarskapskonsulten Johan Bok prata om idag. Och det här är Health for Wealth, och i 6 år nu så har vi poddat om hälsa på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi bland annat goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden så tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg och ledarskapskonsult. Vi får höra om jag blir total sågad här i avsnittet. Ja, jag driver organisationen Oxigroup.
Och det gör du så bra. Jag skulle anlita dig vilken dag i veckan som helst. Och jag är Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef eller ledare, jobbar med HR eller medarbetare av något slag.
Vi har en gäst som sysslar mycket med ledarskap och kommunikation. Han tycker att det är viktigt att jobba strategiskt men också mäta effekter. Och han drar sig inte för att tala klarspråk.
Nej, för att ledarskapsutbildningar suger, säger Johan Bok. Och så kan man inte säga utan att förklara sig. Så idag vill vi prata med Johan om varför han tycker så, vad han tycker skapar en bra ledare och hur man ska jobba istället för att skicka folk på utbildningar som suger. Så välkommen hit, Johan!
Tack så mycket. Otroligt kul att vara här, och det kommer att vara väldigt roligt att vara med på mässan också.
Ja. Vill du berätta lite om vem du är?
Vi kan ta populärversionen. Jag är skånsk, som ni hör. Jag är ganska sällan nervös och brukar skryta om att jag typ aldrig är det. Jag var det en gång när jag spelade min första landskamp i volleyboll. Sen har jag inte varit det sen till en månad tillbaks. Då var jag föreläste för 50 lärare. Då kom nervositeten igen. Och det var nog det här lärat man är van att bli bedömd på ett helt annat sätt. Men idag är det också lite nervös, för jag pratar ju skånska. Jag kommer att känna mig otroligt här fokuserad att utesluta ord med ett R i mitten. Typ som hamburgare och sånt, för då låter man inte riktigt klok.
Och då ska jag bara säga att jag hoppas att du inte tänker på hur du pratar, utan att du bara förmedlar det du har att säga. Är det okej?
Det är helt okej. I övrigt så är jag 40 år gammal, tvåbarnspappa. Jag brukar säga att min ålder äntligen har kommit ikapp mitt utseende, vilket jag menar att jag har sett ut som 40 sedan jag var 20. Men om det fortsätter så här så kommer jag se jäkligt fräsch ut när jag är 70, så då kommer jag vara en riktig pudding. Jag älskar kaffe, och om jag ser ett hav så vill jag väldigt gärna bada i det. Jag badar åt dem. Och så älskar jag arbetspsykologiforskning. Det är otroligt. Andra gillar kanske flygfiska eller baka kakor och sånt. Jag läser forskningsrapporter. Till min sambos stora förträtt.
Varför just i arbetsmiljö? För psykologi är du intresserad av, men varför i arbetslivet?
Ja, men det började nog när jag var liten. Jag önskar att jag kom ihåg mer i relationen med min mamma och pappa. Liksom. Så jag är väldigt intresserad av vad som driver folk och vad som får folk att tycka saker är roligt. Så det första var väl när jag började skolan, att jag tänkte att ja, men varför tycker jag den här lektionen är så jäkla rolig och den här lektionen tycker jag är skittråkig. Och då såg jag ju direkt sambandet med läraren. Sen började jag med idrott som jag har hållit på med hela mitt liv. Och då var det så här, varför tycker jag det är så kul när jag har den här tränaren, men tycker det är tråkigt när jag har den här? Och sen när jag väl började i arbetslivet så började jag med att köra bud och hade en fantastisk chef. Och vi gjorde fantastiska ekonomiska resultat jämfört med andra avdelningar som hade exakt samma förutsättningar. Och då var det så tydligt att det var Dragan som var, vad ska man säga, tungan på vågen för det. För han var en fantastiskt duktig chef och fick oss till och med att tycka det var kul att tvätta bilarna. Det var ingen annan som tyckte det. Så det har jag liksom tagit med mig hela när jag började plugga. Det var inte alls självklart att jag skulle bli medie- och kommunikationsvetare, utan jag sökte in till sjuksköterska också. Så då hade jag kanske stått idag och bytt kateter på någon gammal gubbe, och det hade också varit väldigt roligt förmodligen. Och jag har försökt göra det så bra som möjligt. Och när jag pluggade medie- och kommunikationsvetenskap så ville ju alla jobba på byrå, för det var jävligt fräckt. Men jag ville jobba internt, för jag hade sett vad man kunde göra internt. Men då hade jag inte så klar bild i huvudet som jag har idag.
Mm. Det känns som att ledarskapet är en röd tråd rakt igenom.
Mm. Absolut.
Och då kommer vi till den brännande frågan. Varför tycker du att ledarskapsutbildningar suger?
Har jag sagt det?
Ja, det har du.
Ja, det har jag. Jag brukar inleda mina föreläsningar och utbildningar med att säga det. Och då ser jag att det kan sitta 100 chefer som bara tänker så. Vad är det för en idiot de har dragit hit? Givetvis så har det ju mycket med att göra att jag vill provocera, få fram saker i ljuset och just prata om effekt. Och om vi tittar på effekter av ledarskapsutbildningar, och jag är väldigt så här forskningsbaserad. Jag brukar säga att jag är ledarskapsbranschens Leif GW Persson minus några kilo. Och det kan ju verka jäkligt tråkigt att man alltid utgår från statistik och forskning. Men om man gör det så är sannolikheten att man lyckas med sina satsningar så mycket större. Och om vi tittar på ledarskapsutbildningar och metaanalyser så ser man att beroende på vilka teorier man har lärt sig i ledarskapsutbildningen så finns det en viss impact i direkt anslutning till att man har gått den. Men om man tittar på några månader eller ett års kurva framåt så finns det nästan ingen positiv effekt kvar. Så ur den aspekten kan man ju säga att ledarskapsutbildningar suger om syftet är att man ska bli en bättre chef. Och så är det ju väl oftast.
Men då är det helt bortkastade pengar. Men vad tycker du det är man missar då?
Det jag kan ju säga är att alltså min bransch är ju som alla andra branscher. Det finns bra leverantörer, det finns mindre bra och det finns vissa som är väldigt duktiga på att sälja och paketera. Det jag tycker vi glömmer i min bransch är att vara väldigt tydliga med vad det kommer att krävas av kunden när det väl ens chefer kommer tillbaka från utbildningen. För det krävs att man liksom med allt annat sätter upp mål för ledarskapet, att man följer upp dem, återkopplar, uppmuntrar, och det är ju chefens chef som ska göra det. Så det bästa är egentligen att skicka ett helt chefsled på samma utbildning så att de förstår vad de har att göra med och hur man uppfyller och når sina mål.
För det jag hör här, det är ju lite att man lär sig på en ledarskapsutbildning ett sätt att leda som inte, det är inte så man leder i organisationen. Och jag menar, hur kan det, hur, är det att generalisera kanske lite, men hur kan det vara sån diskrepans, tänker jag, att man kommer tillbaka med de här verktygen och hur man, ja, men hur man ska leda, och så är det liksom nästan ingenting som funkar i hemmaorganisationen. Hur har vi hamnat där?
Alltså det är ju en sak att lära sig hur någonting förhåller sig i teorin, och teorin är ju givetvis sprungen ur praktiken, men sen att applicera den i organisationen där man verkar, då gäller det att ha rätt förutsättningar att göra det. Och så ser det ju väldigt sällan ut. Om man tittar på ledarskap så är det ju ingen som ifrågasätter liksom grunderna, att man har en god relation till sin chef, tydliga mål, att man följer upp, återkopplar, prioriterar. Det ser vi i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4, har jag för mig den heter, också. Och då bidrar det till måluppfyllelse, högre prestationer, bättre ekonomiskt resultat, sundare medarbetare, mindre sjukskrivningar. Så vi vet ju och har receptet på hur vi ska lyckas skapa framgångsrika, sunda organisationer. Men det är väldigt svårt att ta det steget.
Ja, men varför är det det? För det här har sysselsatt oss mycket, och vi skriver ju i våra allmänna texter om podden att vi känner ju till allt det här, vad som gör hållbarhet och hälsa, men ändå är det så svårt att lyckas. Och varför?
För att tidshorisonten är nog lite större. För man brukar säga, från det att man gör en ledarskapsutvecklingsinsats utifrån vad forskningen säger och ger en effekt, så tar det ungefär 2 år innan man kan börja räkna hem det på sista raden i resultaträkningen. Så det är ju inte riktigt lika lätt att se pengarna på kontot som att säga upp folk eller spara in pengar, utan det kommer sen. Mm. Och sen tycker jag de här kostnadseffektiviseringarna har ju i mångt och mycket förstört i organisationer. Att färre ska göra mer, de har inte riktigt förutsättningar att göra det. Och när man är som mest stressad, vilka sidor är det som kommer fram då? Jo, det är en sämsta sida. Hur mycket tid lägger man på att reflektera när man är väldigt stressad? Jo, väldigt, väldigt lite. Och det är ofta det som krävs.
Så vad du säger egentligen, att man kanske skickar chefer på ledarskapsutbildningar, men samtidigt tittar man i bokslutet och vill göra väldigt kortsiktiga ekonomiska effektivitetsvinster, och så lirar inte de här, eller?
Alltså om man tittar på kvartalsekonomin, att man ska leverera ett högt resultat varje kvartal, så rimmar det ju jäkligt dåligt med en ledarutvecklingsinsats där man kanske ser först efter 2 år att det börjar trilla in slantar. Men det är ju ingen tvekan när man tittar på forskningen att slantarna kommer att trilla in. Det gäller ju bara att vara uthållig i det.
Men skulle man kunna säga att om förutsättningarna jobbades med parallellt med att man var iväg och lärde sig teori? För jag har ju själv gått en ledarskapsutbildning och studsade glad därifrån med jättemycket inspiration.
Ja, det gör alla.
Ja, det gör alla, precis. Ja. Så det händer ju någonting där. Är det en kombination vi behöver? För du vill inte säga att de är överflödiga i sig, utan du menar att det måste ju hända någonting på hemmaplan.
Absolut måste det hända. Ja. Ganska mycket på hemmaplan. Det är ju det som är problematiken. Man tror att man köper sig en genväg, men det är ingen genväg. Och sen kan det ju vara att de har väldigt roligt på ledarskapsutbildningen, och om det är syftet så är det ju jättebra investering. Men man vill ju att det ska bli bättre när man väl kommer hem. Jag var på en stor kommun i förra veckan. De hade 500 chefer som hade gått flerdagsutbildningar hos en stor leverantör i Sverige under 4 års tid. Och då frågade jag så, men vad är effekten av ledarskapsutbildningen? Det är så här, blir era chefer bättre chefer? Och det är ju deras medarbetare som bestämmer om de blir det. Och då var HR-cheferna, ja just det, nej det är det de inte har blivit.
Men då hade de ändå mätt det, och det kanske man inte
alltid gör. De hade ändå mätt det, ja. Men det är ju själva mellan, jag tycker ju mätningarna är fantastiskt bra att göra, men mätningarna är ju inte bättre än resultatet man tar hand ifrån dem. Och om jag säger att ledarskapsutbildningar suger, så kan jag säga att jag tycker medarbetarundersökningar också suger. Mm. Och det handlar lika mycket om att man inte tar hand om resultatet.
Ja.
Jag brukar ta min mammas väninna Britt som exempel. Hon jobbade inom skolvärlden i Malmö. Där hade hennes chef kommit till henne och sagt att Britt har inte svarat på medarbetarundersökningen. Hur hon nu kunde veta det, det är också lite konstigt. Mm. Och då ställer Britt frågan tillbaka. Hon är en ganska rivig donna. Och bara, nej det har jag inte gjort. Varför ska jag göra det? Nej, för vi behöver att så många som möjligt svarar. Då sa Britt, ja okej, men jag kommer inte att svara. Nej, varför inte då? Svarar chefen lite surt. Ta resultatet från förra gången, för det är exakt likadant. Och det är ofta det medarbetare upplever i organisationer. Det står i ingressen att ens åsikt är väldigt viktig, men sen händer ingenting. Mm. Och jag älskar att mäta, men mät mindre specifika målgrupper och med det man är beredd att faktiskt ta hand om.
Nu har du pekat på ett antal problem och saker som suger. Nu skulle jag vilja höra från dig, har du något positivt exempel eller några att berätta om?
Jag har några stycken i olika exempel. En chef vi hade inom, när jag jobbade inom Lantmännen till exempel. Han löste ju på egen hand att gå från att vara den med sämst resultat i hela koncernen, 1500 chefer, till att 2 år senare stoltsera att vara den med bäst resultat av alla 1500 chefer.
Pratar vi ekonomi nu? Eller vilken sorts resultat?
Både och. Alltså resultatet i medarbetarundersökningen. Men konsekvensen av det är att han blev bättre chef. Medarbetarna blev mer motiverade. Målen blev mer tydligare. Målprogressen tydligare. Så ökade också det ekonomiska resultatet. Så han var ju uppe på scenen och pratade om att hur lyckades jag med det här? Men han hade bara lagt sig platt inför sina medarbetare och sagt, så här vill jag inte ha det. Vad ska jag göra? Så hade de ju kommit med massa vettiga exempel, för det vet ju de bäst. Mm. Och så gjorde han det, och han sa, jag lägger 15 minuter om dagen på intensifierat ledarskap, och jag skriver upp i min kalender att den här dagen ska jag ge feedback gällande det. Den här dagen så ska vi liksom luta det mot de målen vi kommit överens om. Så på det sättet så gjorde han det helt själv.
Så han vågade dra ner brallen offentligt kan
man
säga?
Ja, det kan man lugnt säga. Och han var från Tyskland, och det är nog ganska ovanligt i Tyskland att man gör. Mm. Sverige räknas ju som lite plattare organisationsmässigt.
Just det.
Och om man tittar rent forskningsmässigt så har vi ju mycket bättre förutsättningar. Att man ser ju att ju plattare organisationen är, desto effektivare är den.
Mm. Men jag är nyfiken på de här 15 minuterna, för du nämnde att han till exempel kunde jobba då med feedback mot någon speciell individ, för det kanske, man hinner inte feedbacka på så många kanske på en kvart, eller jobba mer framåtlutat. Vill du gå in på mer konkreta saker som han faktiskt gjorde?
Om man tittar så här detaljmässigt vad det är som bidrar till motivation och målprogress, alltså så att medarbetarna har tydliga mål som de uppnår, så ser man just att det är strukturellt mycket, som framförallt svenska chefer är ganska dåliga på strukturen, eller så har de inte förutsättningar att göra det på ett bra sätt, att man sätter tydliga mål, utmanande mål, och det är att man inte ska kunna göra det med vänsterhanden, utan det ska krävas en ansträngning. Och där finns ofta att man ser att efter 2 år inom, när du har varit anställd i 2 år, så dyker ofta din motivation ganska djupt jämfört med när du blir anställd. Och då har du koll på dina arbetsuppgifter och dina mål. Då är det inte så utmanande längre, utan då måste du ha nya utmanande arbetsuppgifter. Och det skapar prestation, uthållighet, resultat. Men så finns det vissa som är så här förstärkansfaktorer. Och det är återkoppling, feedback och information. Och det ser vi också i det svenska ledarskapet i hela världen egentligen. Att feedback är ett ganska eftersatt område. Även om vi nu pratar väldigt mycket om feedbackkulturer, så behöver feedback inte vara positivt, utan är det nästan bara när man har ett ganska gediget målarbete som man kan luta det mot.
Det här återkommer vi till i stort sett i varje avsnitt. Ja. Kommunikation, feedback. Mm. Men då vet jag att många chefer där ute säger att men jag har ju inte tid i det här. Jag har inte tid i kalendern som en annan gäst sa. Man måste ha tid i kalendern som den här då chefen var klok nog att skaffa rum åt. Hur förankrar man det högre upp så att man får det?
Ja, det är väl inte alltid så lätt. Alltså jag brukar säga att det man fokuserar på uppnår man. Och när man kommer in i organisationer där ledarskapet kanske inte är det bästa, motivationen inte den allra högsta, strategigenomförandet fallerar, så ser man att man pratar inte om de här frågorna överhuvudtaget. De finns inte på agendan. Utan man pratar ofta bara om resultatet, det vill säga summan av en massa aktiviteter. Jag brukar ju hellre prata om aktiviteterna som ska bidra till resultatet. Och där kommer man in i hos människorna. Det är ledarskap och det är motivation och riktning. Jag brukar prata om fart och riktning. Att man kan vara kung i en medarbetarundersökning som chef. Vilket inte behöver betyda nödvändigtvis att du är bra för din organisation. För du kan leda din verksamhet i en riktning som det inte är tänkt. Och jag som då är väldigt glad vid att mäta minst sagt och går in och mäter strategigenomförande, och då tittar jag på kunskap, attityd, förutsättningar och beteende till den strategin vi väljer att ta tempen på, ser jag ibland väldigt tydligt att vi har en chef här med jättebra ledarskapsbeteende, supermotiverade medarbetare, men de jobbar inte enligt lagda strategier, och då får man ju gå in och skruva på det. Men jag är ofta så här att upplever att andra chefer kan känna sig provocerad av mig. Och så är det absolut inte, utan jag är på chefernas sida. Själv varit mellanchef i många år och jag vet exakt vad det innebär. Så de jag ofta går på, det är ju ledningsgrupper och styrelser. För det är ju där det sitter att skapa förutsättningar för sina chefer att leda. För om ledarskapsfrågorna eller människofrågorna inte finns på agendan, så kommer det inte finnas i organisationen heller.
Men, och är det inte ofta man tycker att de gör det, men kanske ur ett fel fokus? För jag skulle vilja backa lite till att den här chefen som hade liksom lagt sig platt och bara sagt, vad vill ni ha? Det var ju ett sätt, men ett annat sätt skulle ju kunna vara att som mellanchef bli rustad för att förstå vilka verktyg och förutsättningar och kunskap man behöver. Och det är väl där man tänker att syftet är med de här ledarskapsutbildningarna, att det åker du iväg och får lära dig. Så att hur skulle liksom ett... För ett lärande behöver ju ske i organisationen ändå för att vara en bra ledare. Mm. Man behöver, hur skulle det kunna ske då inom organisationen?
Ibland en genväg man kan ta, det är ju faktiskt att mäta. Man behöver faktiskt inte alltid utbilda. Utan om du ställer rätt frågor i mätningen. Jag har ett projekt som jag föreläser ganska mycket om. Det var 32 chefer. Och i det projektet, vi gjorde ingen regelrätt utbildning, utan vi sålde in varför vi skulle jobba och stötta med dem. Vi lutade framförallt våra ledarutvecklingsinsatser på något verkligt, det vill säga strategigenomförandet i deras organisation. Så vi mätte både ledarskapsbeteende och strategigenomförande. Hur väl, liksom var de var i arbetet med att förverkliga strategin. Hade de lyckats sälja in den nya strategin till sina medarbetare? Hade de lyckats skapa en positiv attityd? För det är väldigt viktigt att man vill göra saker. Det ser man också inom motivationsforskningen, att vill slår måste 7 dagar i veckan. Och ju mer man upplever att man till mesta delen har arbetsuppgifter som man vill göra, desto bättre kommer man prestera, desto mer innovativ kommer verksamheten vara, desto mer ekonomisk och desto sundare att man blir friskare.
Och då måste man som britt ha ett varför?
Absolut, ja, det där varför är ju jätteviktigt hela tiden, att man förstår syftet. Så om man inte klarar förklara syftet med ett strategigenomförande eller att man ska göra någonting nytt, så är sannolikheten ganska låg att man faktiskt lyckas. Men det vi gjorde i det här projektet, det var att vi ställde frågor. Nu ställde vi frågor efter någonting som heter kommunikativt ledarskap, som kommer från Mittuniversitetet. Det handlar om hur man strukturerar, utvecklar, interagerar och representerar inför sina medarbetare. Och sen gick vi då ut och mätte strategigenomförandet. Så om jag jobbade på business controlling, så var det andra strategier än om jag jobbade på marknad och sälj. Sen satt jag med respektive chef. Att först hade vi en liten diskussion kring ledarskap. Sen hade vi något som kräkseminarium som uppkom av sig själv. Där de liksom fick spy ur sig allting. För det är inte alltid så lätt att vara mellanchef i en organisation som sätter skyhöga mål och där förutsättningarna kanske inte är de bästa. Och sen gick vi igenom fråga för fråga. Bara, okej, dina medarbetare upplever inte att de har tydliga mål. Du får det här indexet. Vad skulle du vilja ha för index? Och då är ju alla så, ja men 100 ska jag ha. Ja men var rimlig, liksom 85 är kanske rimligt. Och sen fick de själva komma på förbättringsaktiviteter. Och det är någonting man kallar så här för omvänd målsättningsmodell. Och då ser man att de som använder den har en mycket högre målprogress än om chefen sätter mål av sina medarbetare. Så det innebär egentligen att jag går in som chef och säger att okej, jag är chef för den här kommunikationsomdelningen. Jag vill att vi ska uppnå det här. Och sen kan jag vända ryggen till medarbetarna, så får de själva komma fram till vilka delmål vi ska ha och vilka aktiviteter vi ska genomföra. Och det var precis så vi gjorde. Så de här cheferna träffar jag 6 timmar inom loppet av 1 år. Det var 32 chefer. 31 av dem gjorde minst 10-gradiga indexökningar i sitt ledarskapsbeteende. Och jämfört med gruppen som inte var med i mitt projekt, om vi pratar strategigenomförande, så medarbetarna vars chefer var med i mitt projekt hade mycket högre kunskap kring de nya strategierna. Mycket bättre attityd, mycket bättre förutsättningar. Och framförallt jobbade de mycket mer i linje med strategierna än de medarbetare vars chefer som inte var med. Och det var ju mångt och mycket att vi ville se, ja, men får det verkligen en effekt om vi gör som forskningen säger? Och det fick en jättepositiv effekt.
Var du med så länge att ni kunde konstatera om målen uppfylldes också?
Inte de ekonomiska, så länge var jag inte med.
Kan du berätta vilken organisation det här var?
Ja, det var i Lantmännenkoncernen, i någon del i den. Jag är mer eller mindre uppväxt i de olika delarna i Lantmännenkoncernen.
Men Några konkreta åtgärder där då? Vi kommer alltid få be om konkreta åtgärder. Som man gjorde, de här cheferna som det gick så bra för. Vad gjorde man liksom?
Ja, men precis som jag sa innan, strukturen. Det alla cheferna var ganska duktiga på, det var liksom så här, interaktionen. Medarbetarna upplevde att de fanns där, att de var tillgängliga. Men strukturen var alltid, om man vill nå sina mål, väldigt undermålig. Medarbetarna uppfattade inte sina mål som tydliga. De kände inget målengagemang. De upplevde absolut inte att de fick någon feedback. Och någonting som är väldigt viktigt, för vi kommer förmodligen in på lite osunda organisationer kanske efter ett tag, att de inte hade en aning om vad det var som var prioriterat på riktigt. Mm. Och i den här organisationen så pågick det 100 förändringsprojekt samtidigt, och det var ingen i hela, ja, för det första lyckas man ju aldrig med det, men det var ganska intressant att vara med där. Det lyckas man ju inte med, men det innebar ju att medarbetarna och cheferna, det får man inte heller glömma bort, de är ju chefer och medarbetare samtidigt, de är också lika mycket beroende som sina medarbetare av tydliga mål och återkoppling och en bra chef.
Men är inte det här ett dilemma? För jag tänker, när du pratar, du är också konsult, du utbildar, du föreläser och du är ute och mäter. När sådana som du kommer in och då kanske vill och ska göra något jättebra, då kanske folk i det här företaget tittar och tänker, ja, där kommer ett till gäng som ska förändra. Och vi som bara vill ha arbetsro. Och då kan man ju koppla, apropå osund utveckling, till polisen som man pratar om idag, verkar haft en katastrofala resultat av sin omorganisation. Skolan där lärarna säger, kan vi inte bara få jobba? Vad säger du om det?
Jag satt i foajén på hotellet igår kväll. När man är egen företagare så tar man inte de allra flottaste hotellen. Så det innebär att man slår en kod och så kommer man in i en liten mörk foajé och sen går man in i en korridor med sitt rum. Så kom det en äldre kvinna i 60-årsåldern kanske. Så pratade vi lite när jag satt där ute. Det var ju mörkt, det var bara en liten lampa som tändes. Så efter så här 5 minuter så kom jag ut i nattlinne och bok. Och jag satt ju och jobbade för att förbereda en föreläsning. Och så var hon så, men jag tänkte, du ser så ensam ut här. Så jag kom ut här och så frågade, vad gör du för något? Och så presenterade vi oss givetvis. Så förklarade jag vad jag jobbar med. Så var hon så, men då har vi nu något väldigt intressant att prata om. För jag jobbar på Sahlgrenska. Och det är ju lite samma som inom polisen, att internt så har man en väldigt osund organisation, att medarbetarna far väldigt illa. Men i mitt fall, man kan generellt säga så här, när jag kommer in hos organisationer, då är jag väldigt så här intresserad av, okej, vad är det ni vill uppnå? Mm. Då vill de ju väldigt mycket. Och så frågar jag så här, hur ser förutsättningarna för er ut att uppnå de här målen? Då fattar de inte riktigt vad jag pratar om. Så jag säger, men ni har ju x antal människor i er organisation. Ni är kanske 24 anställda eller så är ni 10 000. Ni har de här målen ni ska uppnå. Vad är viktigt ur ett människoperspektiv för att vi ska uppnå det här? Och då får de sitta i workshop-ledningsgruppen och komma fram till, men vi måste ha ett bra ledarskap. De måste vara motiverade. Man måste veta om man bidrar till helheten. Tydliga mål. Och nu är vi inne på arbetspsykologi. De säger ju exakt vad arbetspsykologiforskningen säger. Vi måste ha återkoppling. Alla måste känna sig välinformerade. Så frågar jag ledningsgruppen, men hur ser det ut hos er då? Har ni de här sakerna på plats? Och jag kan säga i 99 fall av 100 så är det att det man säger då är, måste vara sina styrkor för att nå sina mål, är nästan alltid en svaghet. Mm. Men man tar beslut utifrån någonting man inte vet. Jag brukar göra en liknelse med fotboll, att om jag skulle bli tränare för ett fotbollslag och målet är att ta Champions, jag är egentligen väldigt ointresserad av fotboll, men jag tar det som ett exempel. Och målet är att vi ska vinna Champions League. Då spelar det ju jättestor roll för mig om det redan är ett Champions League-lag. Eller om det är något korplag som spelar nere på söder någonstans varannan lördag. För aktiviteterna att få de här två lagen till Champions League-guldet kommer ju se väldigt, väldigt olika ut. Mm. Men ofta från en ledningsnivå så utgår man bara från vad man tycker att man vill och måste, utan att titta på de interna förutsättningarna.
Har det inte blivit väldigt in och säga att allt ska vara i världsklass till exempel?
Ja, och det kan man ju säga. Men om man då tittar på, jag är väldigt förtjust i världens viktigaste managementteori som forskarna pratar om. Det är en målsättningsteori. Mm. Och då pratar man ju om utmanande mål. Det vill säga att du ska känna att du kan uppnå dem. Och om du ska uppnå världsklass, för det första är det ju ganska odefinierbart. Men då får man ju också titta, ja, men är vi nära det ens? Eller är det rimligt överhuvudtaget med vårt ledarskap, vår motivation, vår kultur och allting? För om man tittar på undersökningar i Sverige nu så ser ju både resultat kring både ledarskap och motivation och strategigenomförande och relation till ledningsgrupp och förtroende för ledningsgrupp. Det är ju väldigt lågt nu för tiden. Så där har man ju en jättepuck att ta tag i om man vill lyckas.
Jämfört med vad?
Jämfört med hur det skulle kunna vara.
Ja, nej men jag tänker, är det bakåt i tiden i Sverige eller jämfört med andra länder?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Problemet är nog mer att vi går mot ett mer kunskapsintensivt samhälle. Och de som jobbar idag med kunskapsintensiva yrken har mycket högre krav på ledarskap, på kultur. Helt annan syn på både arbete och fritid och sitt eget värde. Som när jag pratar med min pappa till exempel. Han har ju varit chef i hela sitt liv och är pensionär nu. Så är han ju väldigt så här att när han hör att jag sitter och jobbar på ett café så håller han ju på att smälla av fullständigt. För han förstår ju inte alls vad man gör där. Mm. Och i hans värld, och, ja, men jag ser ju även de, nu ska jag inte generalisera allt för grovt, så är det väldigt mycket så här att man ska vara på kontoret mellan 8 och 5. Det ska helst vara kopplat till en del pina och att man verkligen ska vara lättad när man går hem på fredagen. Mm. Jag är tvärtom, det ska vara kul när man går till jobbet och känna att bara, oh, en ny vecka. Inte att man längtar efter fredag redan.
Men det är den typen av krav då som du bland annat ställer som kanske gör det svårare att nå mål och få organisationer att funka bra om vi ställer de här kraven.
Jag ställer inga krav alls. Jag är väldigt tydlig med att upp till varje organisation att bestämma, ja, men vilket ledarskap vill vi ha här? Vill vi ha ett sunt ledarskap som bidrar till framgångsrika, alltså till framgångsrika strategigenomförande och ökat resultat? Eller vill vi inte ha det? Och då är det ju helt upp till de som jobbar i organisationen egentligen att amen, jag tycker inte det här är så okej, men då ska jag nog inte vara här. Och då kommer vi in på någon slags employer branding-fråga. Att där försöker man ju också ta genvägar, att det går mer åt reklamhållet, att det är mycket floskler, man blåser upp sig väldigt... väldigt stort. Och förväntningar är ju väldigt viktigt att infria. Så tänk dig när du har blåst upp ditt företag eller organisation i employer branding. Sen så börjar det en anställd och är, oj, det var ju inte alls som jag trodde.
Du säger att du ställer inga krav, men jag tänker att du har mycket erfarenhet med dig som chef själv. Så att du har ju gissningsvis grejer som du tänker att det här gjorde jag bra, och så har du liksom misstag. Vilka är liksom dina största lärdomar under din tid som chef?
Min största lärdom nu är att jag är mycket bättre på att få andra att bli bättre chefer än vad jag själv var chef. Alltså jag var nog typ en medelchef som alla andra. Jag visste ju exakt vad jag behövde göra för att det skulle vara bra. Men jag tror inte att mina medarbetare upplevde att målen var jättetydliga eller att prioriteringen. Sen upplevde de mig nog som en bra person och att jag verkligen månade om dem, att... Och jag brukar ofta prata om ledarskap som att mitt enda uppdrag är att styra min verksamhet och låta mina medarbetare få de absolut bästa förutsättningarna att prestera. Så det är ju egentligen de som har makten över mig. Men ofta så ser man ju som att chefen är den som har makten. Och det kan ju vara att man är i en hierarki över sina medarbetare, men det är medarbetarna som har makten över resultatet, så man är väldigt beroende av dem. Och då borde man ju rimligtvis ägna dem väldigt mycket tid och omtanke, givetvis.
Istället för att åka iväg på en kurs, stanna kvar hemma och vara med sina
eller
med medarbetare.
Eller göra både. Ja. Ja, men det är ju ofta så här att det är ju jättebra att åka på en kurs. Om man förvaltar den när man kommer hem. Annars är det ju lite onödigt.
Mm. Och då har vi faktiskt fått svar på det här provokativa uttalandet som vi inledde med. Mm.
Jag är nog mycket mer ödmjuk än vad jag förefaller att vara. Jag vill ju provocera lite, och det är ju att man kanske ska känna sig lite retad, men jag vill ju samtidigt säga att vi tar upp allt i ytan. Så vad är det här egentligen? Mm. För det är ganska enkelt att fixa till. Jag satt med en kollega häromdagen, han är med i ett forskarnät, ett av de främsta forskarnätverket i världen gällande arbetspsykologiforskning. Och han var så, det är väldigt basalt, alltså ett ledarskap, det är ju inget konstigt. Alltså, att du är en schysst person, du skapar goda relationer, du ser till att dina medarbetare har rätt förutsättningar, sätter tydliga mål, följer upp dem. Det är inte rocket science, men ändå är det så svårt att genomföra. Och det ofta är det ju att man måste börja med nya vanor. Mm. Och det enklaste är att börja med nya vanor om omgivningen tillåter det och uppmuntrar det. För att beteende styrs ju jättemycket av uppmuntran. Om jag bakar kakor varje dag och ingen tycker de är goda eller säger det, så kommer jag ju sluta ganska omgående med det.
Ja. Om jag försöker sammanfatta, och ni kanske vill hjälpa mig lite med det. Så tänker jag så här, att det är lättare att uttala mål som kanske låter väldigt snofsiga än att verkligen nå dem. Att nå mål och genomföra förändringar tar tid och måste få tid. Och sen måste vi kommunicera mycket mer upp och ner och kors och tvärs i alla organisationer.
Väldigt mycket. Nu sitter jag ju mycket med ledningsgrupper, och då får man ju ofta höra att de är, alltså de är på en strategisk nivå. De förutsätter att deras underordnade chefer löser alla puckar. Men jag är väldigt så här, och det är också om man tittar på arbetspsykologiforskning. Du kan vara väldigt mycket strategisk i ditt arbete på ledningsnivå, men när det gäller ledningskommunikation måste du vara jäkligt operativ för att ni ska lyckas. Och där i ligger ju också förtroendet för ledningsgruppen. Om du inte syns ut, hur ska man då kunna ha förtroende för någon? Mm. Och ledningsgruppen är ju de som ska bära flaggan och gå först i ledet egentligen.
Och jag tar med mig att ledarskapsutbildningar kan vara fantastiska, men det är precis lika viktigt att förutsättningarna för det man kommer tillbaka med finns i organisationen, och kanske ofta att man just börjar där egentligen och jobbar med de bitarna, förutsättningar och...
Helt korrekt. Och nu kan jag ju kanske låta lite raljerande, men det är ju precis som ni sa innan, att det är tålamod, börja med små steg. Jag brukar alltid tipsa om att amen, börja i liten skala, se om det går bra, då är det mycket lättare att sälja in upp i organisationen, och sen kan man skala upp sina insatser. Så att man inte kommer och säger nu ska vi förändra hela organisationen i ett nafs, för då kommer det garanterat bli stopp.
Det är som när man vill resa sig ur soffan, så räcker kanske med att bara ta trapporna istället för hissen. Man måste inte springa långa.
Eller cykla en annan väg till jobbet. Man säger ju efter att man fyller 28 så förändras man ju ganska lite. Och jag har ju rannsakat mig själv i det. Att bara säga, jag gör ju hyfsat samma sak alltid.
Fast du är inte med i en podd varje dag.
Ja, men jag har varit nu.
Ja, och det är vi väldigt glada för. Tack Johan, det här var intressant.
Ja, men det är ju väldigt sant. Vi är ju inte emot ledarskapsutbildningar för att vi vill ju att ledare ska utbilda sig, utan det är ju formen här och hur det kan gå till. Och det är så sant som Johan säger allra sist i avsnittet här, att det är ju bäst och kanske det enda som funkar är att börja i liten skala. För då blir det hanterbart och det blir av, men framförallt så får man känna sig nöjd med att det händer någonting, och då växer motivationen.
Och så vet jag att han nämner det här också, att ja, men vill man att de här utbildningarna ska leda till någonting, då kan man ju skicka ett helt gäng på en sån här utbildning och se till att, ja, är det en ny metodik eller något man vill jobba med, då behöver ju fler än bara ledaren liksom äga den, köpa den och vilja. Jag tycker det var kul att höra Johan Boks röst igen. Vi hade med honom på ett gäng seminarier vi höll en gång i tiden när vi började podda för 6 år sedan. Och mitt favoritcitat från det här avsnittet, det är det här med Britta, eller vad han kallar henne för, den här medarbetaren som slutar svara på medarbetarenkäter. För hon svarar samma sak varje år, men inget händer ju.
Nej, det är kanske det som är den här enkättröttheten. Nej, men också jätteintressant. Jag minns när jag gick min ledarskapsutbildning, jag minns det så otroligt starkt. Det var en sån här flipchart whiteboard grej, så stod det en av 6 stod det. Och han sa, vet ni vad det här är? Det är hur många av er som kommer gå härifrån och göra någonting annorlunda. Och det där det var så bra, för det där har jag haft med mig när jag jobbar med ledarskap nu, att det är liksom, vad händer när ni går härifrån? Det måste liksom hända någonting. Så att det här som är negativt, det gör ju också att vi blir varse om det och kan jobba med det på ett bra sätt, vilket vi ju vet att Johan gör, och många där ute också. Men det är viktigt att reflektera över att åka iväg och läsa in saker och prata om saker. Det är en sak, och få det att hända i vardagen, det är en annan.
Ja, och vi har ju ett avsnitt 135, vill jag minnas, som handlar om det här med beteendeförändringar. Och det är en annan sak, en annan vetenskap, och det är den man får jobba med. Även om det gäller andra utbildningar man går, om man nu vill se resultat.
Oj, vilket sifferminne du har för övrigt.
Ja, men jag fick för mig. Jag minns ibland siffror på det där sättet. Vi får se om jag har rätt då. Hur som helst, vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar om ledarskap. Och den här veckan har vi valt den som är skriven av just Johan Bok, som ni precis har lyssnat på. Den heter Det magiska receptet för högt medarbetarengagemang. Trevlig läsning önskar vi, och vi lägger en länk till den här texten som vanligt.
Och det vet jag är ett av Johan och hans kollegors kärnfokus, just engagemang. Och vi tackar våra samarbetspartners motivation.se, tackar Agda Media för den här produktionen. Följ oss på LinkedIn, prata ledarskap eller vad som helst, men hörs gärna med oss där och säg hej, och så hörs vi om en vecka igen. Må så gott!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.